En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Om man ska titta på valrörelsen, jag fattar att alla vill sitta i regeringen och alla vill ha en ponny. Men alla kommer inte att få en ponny.
Det är som att de tycker att deras ilska, den är så himla fin och upphöjd på något sätt. Sen när Nooshi Dadgostar börjar avbryta eller prata i mun på någon, då är det plötsligt, nej, det här var ju inte så civiliserat.
Det känns ju lite som att han ser på Sagerskar som typ man ser på liksom föreningslokalen i bostadsrättsföreningen. Att om jag hyr den så kan jag ha min middag här med vilka som helst. Men det är ju liksom inte, det är inte vilken bostadsrättsförening.
Alltså det heter Sagerska palatset.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Det är tisdag och därför kommer ett avsnitt av Aftonbladets ledarsidas podd Röda tråden. Med oss idag är Anders Lindberg, politisk chefredaktör. Vi har också med oss Sina Aldvani som är krönikör. Det var ett tag sedan du var med i podden. Välkommen tillbaka.
Tackar. Jag har faktiskt aldrig varit med i just den här podden. Just det. Rent tekniskt.
Du var med i förlagen Åsiktskorridoren.
Men det är helt värt. Anders är redan upprörd över att jag har tagit hans plats. Så bara det.
Du sitter i mitten i skärmen.
Jag har faktiskt tagit min plats.
Ja. Ja, starkt. Och jag heter Kalle Sundin och jag ska försöka guida er genom detta samtal. Vi börjar med ett väldigt angeläget ämne för Aftonbladets ledarsida. Mjällby vann igår Allsvenskan. Vad har ledarsidan för linje om det?
Ja, snälla Anders, berätta om dina fotbollskunskaper.
Va?
Ditt favoritämne. Vår officiella linje, jag kan rädda dig nu, är att vi är väldigt glada.
Fint.
För Mjällby.
Är vi det verkligen?
Vet du vad? Vi har ju en krönikör, Fanny Jönsson, som har skrivit om Mjällbys framgångssaga. Så det är nog vår huvudlinje. Mm.
Jag hejar ju egentligen på IFK Göteborg.
Ja.
Eftersom jag är från Göteborg.
Men du gör det liksom per automatik väl?
Det kan stämma.
Vad är deras placering?
Jag har ingen aning. Men när jag var liten så var det så att i Göteborg så var man för IFK Göteborg. Punkt.
Ja.
Det var liksom ingenting annat. Det fanns inga andra lag.
Det finns ju andra lag. Men...
Alltså jag visste nog faktiskt inte att det existerade andra lag från Göteborg överhuvudtaget. Nej. Förrän ganska sent.
Nej.
Och då var det någon galning i SSU, kommer jag ihåg, som hejade på något som heter GAIS.
Och det var som heter här, GAIS.
Det blev en konflikt på riktigt. Alltså folk blev arga på detta.
Ja.
För det, så kunde man inte bete sig.
Jag tror att liksom, du inte kanske ens förstår att när du säger något som heter GAIS så är det indirekt en ganska hård pik mot alla GAISer där ute.
Så här är det på Aftonbladet. Jag vet absolut ingenting om fotboll. Men det kommer liksom lite med att man är från Göteborg, att man hejar på IFK.
Ja.
Men okej, vi har väl inte blivit Sportbladet nu?
Nej. Det var en sak som hände. Nu får lyssnarna veta hur det är att vara, för mig då, som är en av den enda idrottsintresserade personen på Aftonbladets ledarsida, mer eller mindre, hur det är på ett...
Du håller ju på med ishockey.
Det gör jag.
Och vad tycker du om Mjällbys seger?
Nej, men jag är ju på den nivån att så länge det inte är något lag från Malmö, Stockholm eller Göteborg som vinner så är jag glad, för att det är en allsvenskan håller ju på att bli så på det sättet att det alltid är något lag från de tre städerna som vinner, så när det väl är då något annat så blir jag glad. Men for the record så håller jag på IK Brage, stållaget från
var
Dalarna. Dalarna. Ja, det har sagts kanske till den här podden att jag är från Dalarna, men okay. Då är det så.
Dalarna.
Ja, okej. Okay.
Hur ligger de då?
Ja, just Brage går inte så bra för just nu, men back in the day, då var de bra. Som IFK Göteborg kan man säga. Och då, eftersom att ni inte heller har de här tentaklerna.
Det var en ganska
hård pik mot IFK
Göteborg.
Sina har lite mer koll än jag ändå.
Jag hör vad ni säger. Jag ser att ni vill gå vidare till annat och då gör vi det. Nämligen Centerpartiets partiledare. Vem blir det? Sina?
Jag är ju lite besviken, för att jag kommer ihåg att i radio så bad de mig sia om vem det skulle bli, och för några månader sedan, och alla var så här, jag vet inte, jag bara, jag vet, det kommer bli Anna-Karin Hatt. Och så fick jag rätt, och jag känner att den här succén kommer jag inte kunna göra om riktigt. Det blir väl hon Tand Winqvist, eller? Det känns ju så.
Vad säger du, Anders? Vad säger dina källor inom Centerpartiet?
Mina källor i Centerpartiet pratade i så här procentsatser.
Ja.
Och då verkar det ju vara så, och de gör det flera faktiskt som pratar just om att det är mest sannolikt att Thand Ringqvist vinner, men om det inte blir hon har ändå förlorat två gånger innan, då kan det bli någon annan, och så kan, då är det liksom en liten hög kandidat det kan bli. Men jag vet inte, alltså jag skulle ju tro att det blir hon, mest för att hon verkar vara den som vill. Och alla i deras riksdagsgrupp är väl ganska brända av det som har hänt. Och tittar man lite ut i media så ser man att fler hoppar ut och säger nej, men det blir inte jag och sådär. Mm. Daniel Bäckström, noterade jag, sa inte nej. Och han är ju en intressant person, för han är ju på något sätt Centerpartiet klassik väldigt mycket. Det gamla Centerpartiet liksom. Mm. Som jag tror många skulle känna igen sig. Elisabeth Thand Ringqvist är ju en väldigt företagsinriktad person som ju liksom ligger i en slags högerfalang, antisocialdemokratisk skulle ju många i S säga. Anti-V skulle nog många i V säga. Så det är klart att blir det hon så kommer ju Magdalena Andersson att få större problem att bilda regering, så är det väl. De andra kan, sen är det ju liksom en hög kandidater som liksom bubblar omkring, men jag vet inte om någon av dem finns på riktigt. Liksom.
Men kan han rehabilitera sig då, Bäckström? Han hade ju
sannolikt inte.
Vi ska väl säga för lyssnarna då att han i den förra utfrågningsvändan då när Muharrem Demirok blev vald, så brände ju han sig på så sätt för en väldigt stor del av Centerpartiets medlemskår genom att säga att han inte ville viga homosexuella par, vilket ju gjorde att...
Han var väl inte så definitiv riktigt, det var liksom mer så här att han utifrån någon form av frireligiös bakgrund trasslade in sig i frågan.
Ja.
Och jag tänker att den typ, det var ju klart att det var ju riggat med att han fick frågan och så av hans motståndare, det är ju så sådana här processer går till. Frågan är om den nivån på fulspel finns kvar i dagsläget eller inte. Det vet inte jag. Centerpartiet ska ju på något sätt på pappret vara väldigt snälla mot varandra, och sen så tittar man lite på dem så inser man att det är de ju inte alls. De är ju ganska hårdföra, vissa av dem. Men jag är inte så säker på att den där hårdförheten riktigt, nej, är den kvar efter två snabba partiledarbyten? Jag vet inte.
Nej.
Men som sagt, jag skulle ju tro, om jag tittar på kartan, att hon vinner. Och jag skulle tro att det ställer till ganska mycket problem för oppositionen.
Ja, men jag tänkte vi skulle komma in på det. Vad innebär den här då hastigt tillkomna processen, alltså partiledarbytesprocessen, för en potentiell då, ja, men både för en valrörelse såklart, men också då för en potentiell regeringsbildning efter valrörelsen, alltså en rödgrön regeringsbildning. Vad säger du, Sina, om det?
Ja, men jag tror att det är någonting i att hennes högerpolitik, och hon kommer ju från näringslivet, hon kommer väl från arbetsgivarsidan som hon har varit där, och sen kommer hon tillbaka. Och det kan ju bli lite svårt när Anna-Karin Hatt tillfrågades om vilken statsministerkandidat hon skulle stödja i den senaste partiledardebatten, så frågade de vilka skulle stödja Magdalena Andersson som statsminister då. Och då räckte hon inte upp handen, utan hon sa ja, men det får vi se. Och om Thand Ringqvist står ännu längre till höger, så vet man ju inte riktigt hur hon skulle resonera kring det där.
Nej. Alltså, när man lyssnar på folk så säger de ju samtidigt att det inte kommer att påverka. Det är också så här fascinerande svar, att liksom, det är ett folkrörelseparti, de har liksom en inriktning som de har bestämt sig. Det är inte såna här saker som riktigt avgör åt vilket håll det går. Och det är möjligt att det är sant. Och det har ju att göra med två saker, tror jag, om det är sant. Det ena är att väljarkåren som Centerpartiet har, de vill se Magdalena Andersson. Och det andra är ju att de har en ganska lång ideologisk tradition i C. Alltså det är en folkrörelse på riktigt. Lite likt S på det sättet. Att liksom, sakerna står där du har ställt dem på något sätt då, va? Så att jag har ju väldigt svårt att se att även Elisabeth Thand Ringqvist skulle kunna liksom flytta partiet och göra det till ett femte Tidöparti. Jag kan liksom inte se det hända riktigt. Och då hamnar vi i ett läge som är rätt likt Annie Lööfs strategi. Det vill säga, man är inte för någonting. Och sen så får man väl se hur det går. Och i så fall så kommer ju de här, i så fall så kommer ju Socialdemokraterna att behöva ändra strategi, tror jag, inför valet.
Ja, på vilket sätt då?
Nej, men just nu så har man ju strategin från S-sida att man helt enkelt går till val som, där oppositionen är fyra olika partier. Man håller liksom öppet åt alla håll och kanter. Man håller också öppet, ska man inte glömma, över mera riktigt samarbete över blockgränsen. Och så säger man Sverige inte ett tvåpartisystem. Det är ju liksom strategin. det som hände nu, om först Simona, för det var tillräckligt problem innan att bilda regering för Magdalena Andersson. Och man kan säga att om man säger att Kristersson och Magdalena Andersson spelade liksom 1-0 i någon mening i regeringsfrågan med Kristersson som vinnare fram till Simona Mohamsson, som då säger, som dyker upp som gubben i lådan och säger att men hon kommer inte att stödja SD i regeringen. Okej, då spelar de 1-1. Nu i och med Hatts avgång och i och med att det här, att det kanske blir Elisabeth Thand Ringqvist, men då spelar de 1-2. Alltså då kommer liksom Kristersson återigen att ta ett övertag, därför att det är så uppenbart att Thand Ringqvist och Nooshi Dadgostar inte kan bilda regering. Det är inte möjligt. Det ser liksom alla så. Så jag skulle säga att regeringsfrågan så tippar fram och tillbaka, men om hon blir vald, ja, då tippar det igen tillbaka fördel Kristersson. Och det måste liksom Socialdemokraterna då hantera på något sätt då. Och än så länge så lever de i någon slags förnekelseprocess att det här inte kommer att hända. Men den tar ju slut i samma ögonblick som hon väljs.
Men jag tycker också att det är lite märkligt att Centerpartiets väljare är ju mer till vänster än vad Centerpartiet är. De är ju snarare mer åt höger. Och väljer de då Thand Ringqvist så kommer de flytta lite mer åt höger. Så även om det inte skulle påverka regeringsfrågan, alltså utfallet direkt, så tror jag ändå att de kanske ska fundera lite över sin identitet i svensk politik nu också. Hur kommer det sig att deras väljare egentligen lutar mer åt vänster än vad de gör? Borde de göra någonting åt saken?
Ja, men där är ju också frågan om vilken roll SD kommer att spela i valrörelsen. För jag tror att många till vänster tänker att SD blir en slags hygientest. Att folk kommer inte vilja se Kristersson i regeringen. Och det kommer att göra att man kommer att rösta på något parti av de fyra till vänster. Så att säga då. Och blir det på det sättet, då tror jag ju att Socialdemokraterna vinner. Om SD spelar den rollen i valrörelsen. Men det vet vi ju inte riktigt. Och med, om det blir liksom mer traditionellt höger-vänsterval, det är klart att SD inte får den rollen. Så att, alltså, jag skulle säga att det här strublar till det igen, fast
Alltså jag tror det där är mer problematiskt än vad man tror. Alltså det här att det framstår som att det inte finns ett konkret alternativ på den rödgröna sidan. Alltså att Nooshi Dadgostar och då potentiellt åt Thand Ringqvist kommer att, om man är då någon sorts swing voter oavsett var i landet man befinner sig, så ska man våga då, om man där kanske då bor utanför storstäderna, vill kanske välja mellan att säga Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna. Då vill man ju på något sätt förstå vad det är för någonting man röstar på om man väljer att gå till Socialdemokraterna. Om det då ser ut som att det är hej, kom och hjälp mig med liksom Thand Ringqvist som inte ens vill prata med Nooshi Dadgostar, och Nooshi Dadgostar som kräver att få sitta i regering fast Centerpartiet då inte ens uppenbarligen ser dem som en rimlig samarbetspart, ja, då kanske man inte vågar ta det steget. Så att det där, jag tror ju att man behöver på något sätt formera sig, alltså absolut inte något gemensamt valmanifest, absolut inte någon liksom signal om att man ska gå, det är ingen av de här partierna vill ju gå till val på liksom ett gemensamt plattform på det sättet, men att man i alla fall kan, ja, men liksom i sina valrörelser vara mer strategiskt, att man riktar in sig på olika väljargrupper, man har vissa politikområden som man verkligen slåss för och faktiskt utfärda då konkreta vallöften till skillnad från förra valrörelsen, men då vallöften som på något plan ser ut att gå ihop, på tal om det du ser om vad man har för identitet i svensk politik. Man behöver ju inte välja sida, men man måste ju ändå linjera sig så att väljarna kan förstå var ska Centerpartiets politik passa in. Om man inte passar in någonstans så blir man ju liksom en flotte som bara driftar runt. Liksom.
Men jag undrar om det inte är så att vi kommer att ha ett läge, eller vi börjar få ett läge där liksom SVMP, om man får majoritet, då kan man lätt bilda en regering. Om man inte får majoritet, det vill säga, och det kommer ju hänga på om L kommer in eller inte, då kommer vi att ha en situation väldigt likt Stefan Löfvens liksom första val. Alltså att du har ett Centerparti i mitten som egentligen inte går med på att tillhöra något block innan valrörelsen. Och sen får du ett kaos efter valet. Så va? Mm. Och i det läget så undrar jag, och det har jag argumenterat för förut och alla bara skrattar åt mig, men det är ju att i så fall så kanske Socialdemokraterna ska faktiskt börja resonera om hur bildar man en enpartiregering. Alltså hur struntar man i Nooshi Dadgostar, Miljöpartiet, Centerpartiets krav på att sitta i regering och istället formulerar idén om att men det är faktiskt inte omöjligt att man har en ren S-regering. Därför att de kommer att blockera ut varandra. Och när du har voteringar i riksdagen så kommer ju talmannen att lägga fram förslag som sen kommer att falla efter ett. Om man har fyra sådana voteringar, ja då får vi nyval. och lite så undrar jag så att säga, att man kanske ska sätta sig i läget att man har att man helt enkelt tänker att nej, men det kommer inte att funka. Och då säger det till väljarna att vi går till val på en socialdemokratisk regering. Om vi behöver samarbeta med andra partier så gör vi det som Tidöpartierna gjorde. Vi lovar inget innan valet, men vi säger det är här liksom våra, den här sidan förhåller vi oss till. Liksom så, va? Därför att det här kommer bli för rörigt annars.
Ja, men jag undrar om inte man förlorar på att ha en sån inställning inför valet. Alltså det förutsätter ju att man kommer till en talmansrunda där man har då en potentiell majoritet då för att få igenom sin politik. Det är inte säkert att vi hamnar, alltså om man hamnar i ett sånt där rörig valrörelse där ingen vet vad man får på vänster eller på den rödgröna sidan, så är ju risken stor att vi får Ulf Kristersson igen, tyvärr. Alltså skulle Liberalerna komma in då?
Det liksom... tåget har gått. Alltså det kommer inte att bli en fyrpartisamarbete till vänster. Nej. Som går till val. Alltså det kommer inte att hända.
Nej, men de behöver inte gå till val ihop. Men de kan ju inte heller vara som sagt, hej kom och hjälp mig, vi får se hur det går. För det är inte säkert att man faktiskt får väljarnas förtroende.
Titta på Tidöpartierna de gjorde. De skrev någon debattartikel. De hade några enskilda punkter de var överens om. Ja. De var överens om att Kristersson skulle bli statsminister. Sen var de inte överens om mer. De vann valet på det. Jag tänker att den rödgröna sidan kan göra likadant. Mm. Man är överens om ett par reformer. Man är överens om att Magdalena Andersson blir statsminister. Alltså de tre rödgröna partierna är det. Ja, ja. Och så går man till val på det. Och så gör man så att säga Tidövalrörelsen fast tvärtom.
Ja, men då förutsätter
jag. Och så kommer man inte överens om en budget.
Nej, okay.
Innan. För det kommer inte att gå.
Nej, men det tror jag inte heller. Men då, okay. Ja, men du förutsätter ändå att man går i alla fall till val på att man gemensamt pekar ut en kandidat.
I bästa
och att
fall.
Man också då har någon fall. Sorts plattform
men
för
alltså,
vilken politik
jag vet
det ska bli.
Inte. De på högersidan, de verkar ju vara så himla bra på att vara kompisar, även om de inte riktigt håller med varandra. Så de har ju lyckats bilda det här tid av samarbetet. Jag tänker lite, varför kan inte vänstersidan göra det? Varför kan inte vi ha en regering med till exempel Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, och sen så kan man ha Centerpartiet lite på flanken som lite som Sverigedemokraterna fast på vänstersidan, att de så här stöttar upp och hjälper till att bilda den här regeringen. Det är ju också ett sätt att syna dem. Ja, men vill ni hålla rent från en SD-regering eller inte?
Fast jag tror inte Centern går med på det. För att
valgen inte.
Nej, men jag tror inte det. För grejen, och det gör liksom att hela den... Alltså jag tror ju att om jag får drömma så är naturligtvis en ren S-regering vore ju jättebra. Men det får ju säkert inte funka med 36%. Så då får du lägga på liksom Miljöpartiet på det. Och då har du kanske 40 ungefär. Och sen kanske du kan samarbeta med V och C i riksdagen på något sätt. Och så kan du ha en regering liksom. Alltså man behöver börja prata om den typen av alternativ. Därför att just nu så är det som att vi pratar som om det finns ett Tidöavtal och ett Tidöregering som skulle kunna bli. Det är ju också fake. Och så pratar vi ju om liksom att ja, men de rödgröna skulle kunna bilda regering. Och då ligger ju någon sån här fyrpartiregering latent i den diskussionen. Det finns ju inte på riktigt.
Nej, nej.
Så liksom diskussioner om regeringsfrågan, det är ju sån här agendas handuppräckning liksom. Mm. Det finns ju inte på riktigt. Och det där liksom, jag undrar om inte man ska liksom börja komma ner till mera klarspråk. Liksom och säga att ja, men det är de här alternativen som existerar på riktigt.
Ja, det är, men det är ju lätt för oss socialdemokrater att säga på ett sätt då, för att det är förutsatt, ja. De du riktar emot just nu är ju, vi har en annan
oberoende.
Ja, vi är alla oberoende socialdemokrater på denna ledarsida.
men
det, de du riktar till med där är ju indirekt Vänsterpartiet och Centerpartiet.
Jag tänker så här krasst. Om man ska titta på valrörelsen, jag fattar att alla vill sitta i regeringen och alla vill ha en ponny. Men alla kommer inte att få en ponny och alla kommer inte att få sitta i regeringen. Och då är så här frågan, är det viktigare att få sitta i regeringen och åka statsrådsbil eller är det viktigare att avsätta den här regeringen? För om vi kommer att gå in i valrörelsen där alla har röda linjer, alla har veto mot varandra på den rödgröna sidan, vilket det ju verkar bli nu, då kommer man att förlora. Ja. Och sen kommer man från de olika småpartierna då och skylla naturligtvis allt på Socialdemokraterna. Men någonstans måste man ändå fundera, är det så att Kristersson sitter kvar en mandatperiod till och genomför det här Tidö 2.0, är det värt den risken att ha kvar de röda linjerna? Mm. Och jag såg att Miljöpartiet hade också röda linjer nu i helgen. Som var.
Men alltså om man ska få det här att fungera, då måste man nog tona ner den här tonen som du har, som är så himla paternalistisk. Alla kan inte ha en ponny och alla får inte åka i regeringsbil. Det är bara jag som
Nej, jag
får göra
inte
det. Inte du som person. Jag menar att Socialdemokraterna kanske ska ha en lite annan
så här,
approach.
Jag bara säger så här. Den dagen Vänsterpartiet räcker ut handen till Centerpartiet och Centerpartiet räcker ut handen till Vänsterpartiet och kommer överens om att sluta bråka med varandra, så tror jag ingen behöver ha den tonen alls, för då är det löst. Men grejen är så att det är faktiskt inte Magdalena Andersson som ställer till bråk med något av de två partierna. Det är de två partierna som råkar med varandra just nu. Och det verkar finnas en slags verklighetsuppfattning hos de partierna att Socialdemokraterna ska så här lösa deras konflikt som de har med varandra. Och det är liksom min poäng att det kommer inte att hända. Det kommer inte att bli det. Och fortsätter det här ett tag till, då kommer det här att sluta med att liksom man förlorar det här valet på regeringsfrågan. Så. Och jag var jätteglad när Liberalerna trasslade till det nu för sig med regeringsfrågan här senast. Och tänkte att men nu blir det 1-1. Och då dyker direkt Centerpartiet upp att Centerpartiet ska strula till det istället. Men då är det återigen fördel Kristersson. Och jag är skraj för regeringsfrågan in i valet. Jag är det. Ja. Mm. Och sen skrattar alla åt mig när jag säger ren S-regering. Det kommer säkert inte bli någon. Och jag förstår det. Jag håller helt med dig. Jag skrattar åt mig själv också.
Ja, på tal om att skratta åt sig själv och andra, så ska vi gå vidare till nästa ämne. Det vill säga det politiska samtalsklimatet i Sverige. Vi kommer ju från en vecka där det har varit en diskussion om det. Framförallt såklart på grund av att Anna-Karin Hatt då oväntat valde att avgå och motiverade det med det hat och hot som finns i det politiska klimatet. Men också på grund av förra helgens partiledardebatt i SVT, som ju hade ett efterspel där Ulf Kristersson, ja, först krävde han att i framtiden så ska Nooshi Dadgostars mikrofon stängas av när hon inte har ordet. Jag tror att han backade från det sen, men ja, det har nog varit en rörig eftersörja efter den här debatten. Vad säger ni? Hur mår det svenska debattklimatet? Man kanske kan ställa upp en fråga. Sina?
Kast.
Varför det?
Men det är ju så tydligt att det har varit en sån upptrissad stämning. Men helt ärligt, det har varit det länge egentligen. Folk har skrikit på varandra. Jag kommer ihåg förra valrörelsen var ju också katastrof på det sättet. Ebba Busch stod och skrek under partiledardebatter. Ulf Kristersson var jättearg. Alltså, men det är som att de tycker att deras ilska, den är så himla fin och upphöjd på något sätt. Och sen när Nooshi Dadgostar börjar avbryta eller prata i mun på någon, då är det plötsligt nej. Det här var ju inte så civiliserat. Det är inte så här vi gör. Och jag tycker att det finns en sån extrem dubbelmoral i det också. Och sen lite allvarligare är ju såklart varför Anna-Karin Hatt ens avgår. Mm. Och där tycker jag att medierna har varit väldigt konstiga. Där är det inte från politiskt håll. Utan där tycker jag att när jag såg alla de här intervjuerna efteråt, så frågan var inte okej, men hur vanligt är det med hot och hat? Hur mycket ska man egentligen behöva acceptera som offentlig person, som politiker? Utan då har det ju snarare varit misstänkliggörande. Ja, men visste du inte det här? Visste du inte att det ingår massa hat och hot som partiledare? Har du inte förstått det? Som att hon gick in i det här helt naiv. Och så ska hon stå i direktsändning och försvara det. Så det är ju såklart två delar. Alltså en del är liksom lite mer lättsam. Ulf Kristersson vill muta Nooshi Dadgostars mikrofon. Jag hörde faktiskt inte att han backade från det, men det kanske han gjorde. Och sen den här andra delen som går parallellt, det är ju det här hatet och hotet som har vuxit fram. Och att nästan ingen vågar prata om. Men var kommer det ifrån egentligen?
Mm. Anders, håller du med eller?
Jo, men jag håller med. Alltså, jag tror ju att det är så att mycket av det här är en internationell trend. Och dels har det att göra med hur internet fungerar idag, att det är väldigt lätt att hota och hata folk via internet. Aftonbladet hade så här kommentarsfält, om vi rullar tillbaka 10 år, 12, 13 år i tiden, så hade vi kommentarsfält som svämmade över av hat på en nivå som vi fick stänga av dem. Vi fick stänga ner kommentarsfälten, vi gick inte ha dem. Sen gick det över till liksom sociala medier. Det gick över till de här bloggarna, de här politiskt inkorrekt, som sen blev väl förlängningen då av SDs trollfabrik och liksom alla de här sakerna. Att det här har ju varit en politisk metod för extremhögern i alla länder egentligen. Alltså i Tyskland är det AFD som har den här metoden. I Frankrike är det Rassemblée National som har den här metoden. Vi ser det i Norge, så ser vi motsvarande i extremhögern hur de jobbar kring det här. I USA så är ju magarörelsen och Trump. Och det handlar ju om liksom både att säga att vänstern är extrema. I USA så säger han då att vänstern är avfall liksom, eller de extrema demokrater i Portland och på andra ställen. Och sen så använder han det som en motiv för att sen sätta in militären i de här ställena. Och vi ser ju så att det är liksom en del av strategin att försöka säga liksom att det här är palestinaaktivister eller det är klimataktivister eller det är vänsterpartiet eller vad det är. Så, va? Så det är en del. Och sen den andra delen, den är ju liksom att ha att om man tar X till exempel, på de här 100 största kontorna på X, då var det väl, jag tror inte det var ett enda som var vänster. Och det är klart att det handlar ju om att de här människor, det har ju funnits människor som var vänster, men som inte har stått ut i det här klimatet och som har försvunnit en efter en. Och många har ju lämnat till andra plattformar, X är ett extremt exempel. Mm. Men jag tror att hela det politiska samtalet också på ett sätt blir som X. Därför att när du drevar bort folk, och det är väldigt tydligt liksom vilka som har försvunnit, alltså vilka röster som tystnar. Det är kvinnor, det är personer med utländsk bakgrund, det är personer som på ett eller annat sätt är en minoritet som försvinner ur samtalet. Och kvar finns liksom precis de här kontorna som styr X då. Och de här personerna som ligger bakom. Och det här är en trend vi ser i alla länder. Liksom. Så att jag tänker att det här är väldigt farligt. Men jag tänker också att det är väldigt oärligt att inte säga det från medias sida. Att det här är en högerextrem metod. Vi såg den i Brexit-kampanjen. Vi såg den i Trumps valkampanj. Vi ser den i Sverige. Vi ser den i massa andra länder. Liksom. Och istället så pratar man om enskilda exempel i Sverige. Eller man hittar någon sån där någonting, så här enskilda delar. Men tittar vi liksom på helheten så ser det ut på det sättet. Liksom.
Vad har vi för valrörelse framför oss? Det är en sån fråga som kommer upp när man
jag tror att en vi ska titta på två internationella exempel tror jag när vi ska titta. Det ena är det tyska valrörelsen förra gången när Elon Musk aktivt lyfte fram AfD. Och AfD är ju då ett parti som är väldigt extremt i de östra tyska delstater eller bundesländer då, som är väldigt extremt parti. Och det har ju då också författningsskyddet bedömts som att de är säkert högerextrema i Tyskland. Och det lyfte ju Elon Musk fram upp till den nivån att han hade en intervju med partiledaren som han sände på X. Och det här var ju någonting som var oerhört mycket saker du inte får säga, så säger tysk debatt. Tyskland har ju mängder av så här trauman vad du inte får säga. Men han bara brötade på. Vi såg amerikanska president J.D. Vance som var ute och vimsade om Tyskland och sådär. Så det var ju liksom ganska stort intresse, men som då fick ganska stora konsekvenser i det tyska samhället. Så. Och det andra jag tror vi ska titta på, det är Nederländerna just nu faktiskt. Därför att i det nederländska valet så har man stoppat delar av valkampanjerna på grund av att nivån av hat och hot har blivit för hög. Och då handlar det, om man ska ta ner i detaljerna, om islamistiskt hat. Så att säga, extremer också förstärker varandra. Så jag är jätteorolig för att valrörelsen kommer att landa där. Och jag är inte jätteorolig för att det liksom är enskilda aktörer i Sverige som gör saker, utan det är den här stora trenden av att, så att säga, högerextremism och nätet har gift ihop sig som vi ser.
Mm. Sina, vad säger du om valrörelsen som kommer?
Men jag tycker att det är lite sorgligt, för jag kommer ihåg att jag fick den frågan i slutet av förra valrörelsen. Ja, men hur tycker du att den här valrörelsen har varit? Och så kommer jag ihåg att jag sa, nej men den har upptagits av skitfrågor, det har varit kulturkrig, det har varit så mycket hat. Och min rädsla är väl att det här bara kommer trissas upp ännu mer. Min förhoppning är att vi kan prata om lite andra frågor. Alltså vi har så många frågor nu som är akuta i Sverige. Arbetslösheten, ekonomi, sjukvården, välfärden. Alltså vad vill vi leva i för samhälle? Så den här gången tror jag faktiskt att det är farligare än någonsin om vi låter valrörelsen handla om annat. Men det är ju verkligen en internationell trend. Och vi får väl se hur mycket som kan styras. Jag märker också att många ledarsidor, medier, man märker på den tonen att det har trissats upp. Att saker man inte sa eller kunde säga för 4 år sedan, det säger man öppet nu. Så jag vet inte.
Nej. Men jag tror också att vi ska vara medvetna om en annan sak, och det är att de som drabbas mest, det är ju just den här, så att säga, rasistiska tonen som ju finns i ganska mycket av den här retoriken. Palestinaaktivisterna är inte riktiga svenskar. Man pratar om att utvisa palestinaaktivister, vilket ju implicerar att det är personer som kommer utifrån, som inte är här. Liksom så, va? Och den retoriken man har om människor får ju folk att göra saker. Vi har haft två bilar som har kört in i i Palestina-demonstrationer som vi har. En gick till rättegång förra veckan och den andra i Helsingborg kommer väl att gå till rättegång snart förr eller senare, gissar jag. Men det är som två bilar som faktiskt kör in i demonstrationståg. Vi har de här aktivklubbarna som ska bilda en högerextrem milis i Sverige. Som ju faktiskt också rättegångar har börjat nu när de har misshandlat folk och sånt där då. Alltså, och det är en sak att ha debatt och man kan tycka olika, och det är klart att alla som har varit med i debatten de senaste 10 åren har ett ansvar för att vi tycker olika. Alltså vi har haft massa konflikter med varandra, det har sagts överord och det har det gjort från många, från mig också liksom så. Men det vi ser nu, det är politiskt våld, och vi ser politiskt våld på ett sätt som jag tror faktiskt kan öka mycket mer än vad det har gjort idag. Och det handlar liksom inte bara om att dra bromsen i på något sätt vad vi säger, utan det handlar om att dra bromsen mot att folk börjar göra saker. Och ska vi gå in i en valrörelse med den typen av händelser, att jag menar, nästa gång kanske folk dör när de kör in ett demonstrationståg liksom så. Man kan inte demonisera människor hur som helst. Och där tror jag liksom att det är något annat. Så det är inte bara liksom en skala här, det är någonting fundamentalt annat när den typen av organisationer som aktivklubbar till exempel bildas.
Och det säger ju väldigt mycket när våra folkvalda framförallt fokuserar på Palestina-demonstranter och de här demonstrationerna. Jag har varit på ett par, det är verkligen väldigt många så här vanliga människor, det är pensionärer, det är barnvagnar, det är... Och sen så fokuserar man på dem när vi faktiskt har haft våldsdåd. Hur många gånger har man hört Ulf Kristersson eller Ebba Busch prata om de här Palestina-demonstranterna på ett så här väldigt demoniserande sätt? Och hur många gånger har man hört dem prata om att, ja, eller förkastat människor faktiskt har kört in i de här med faktiskt våld? Och jag tycker att de proportionerna, de syns ju också, och det blir så tydligt, och det blir ett sånt tydligt hyckleri, och det tycker jag bara har gått längre och längre.
Från ett kanske, ja, ett allvarstyngt ämne då, till ett kanske lite mindre allvarstyngt ämne. Eller vi får se, ni kanske tycker att det här också är allvarstyngt. Men vi ska gå till friskolan Europaskolan som finns i Strängnäs. Som har bjudit in särskilt ut...
Inte bara i Strängnäs.
Nej, men jag tror att det är där. Jo, jag tror det. Jag tror det.
Jag tänkte att den fanns också i... Ja.
Jag tror att den faktiskt... Jag låter det vara osagt, men jag tror att det handlar om gymnasieskolor och grundskolor i Strängnäs. Har bjudit in... Den här skolan har bjudit in särskilt utvalda tidigare studenter på en exklusiv middag i november för att diskutera skolan och framtiden. Det kanske inte låter så konstigt, men Dagens Nyheter har avslöjat att den här middagen ska ske i Sagerska, alltså statsministerns officiella bostad. Och Ulf Kristerssons närmsta medarbetare är talare, statsministerns fru arrangerar. Hon sitter också i styrelsen för den här skolan. Vad säger ni om den här middagsbjudningen? Sina?
Jag vet inte vad jag ska säga längre. Alltså alla år som jag har skrivit, nu har det gått 10 år sedan jag började skriva ledare. Och det dyker alltid upp någon så här korruptionshistoria. Jag ska också gardera mig. Det är verkligen ingenting som Socialdemokraterna är immuna mot. Men det säger så mycket att man i den här bostaden bjuder in friskolor och som ska ha en fin middag. Alltså vi har precis typ kommit över Anna Kinberg Batras kompisrekryteringar. Vi har precis börjat andas igen efter alla skandaler med Nya Karolinska och Irene Svenonius som faktiskt ansågs vara jävig. Och så kommer det här. Och där de inte ens ser något problem med det. Det är väl klart att de ska hosta en friskola i statsministerns bostad.
Men får jag bara säga, alltså, det jag menade med att de inte bara var där, menar jag just att de var i statsministerns bostad. Vi har också hämtat oss just från Henrik Landerholm-skandalen, där statsministern rekryterade sin kompis som nationell säkerhetsrådgivare, och Henrik Landerholm var med och grundade denna friskola. Ja. Så att det är liksom, man kan inte hitta på det här.
Nej.
Alltså det går liksom inte. Sen är det naturligtvis så. Alltså, du har helt rätt i det. Socialdemokraterna är inte immuna mot detta. Det här är någon... Håkan Juholt kallar det här för klägget. Och det här är verkligen en sån här klägggrej. Inte att det händer, för det är väl, det händer ju såna här saker. Men just att ingen reflekterar över det. Ingen har dratt i bromsen och sagt, hur ser det ut för statsministern att vi har en friskola på middag? Alltså, hur ser liksom Och vad betyder det liksom för samhällets förtroende, för statsministern, för det friskolesystemet som ju är jätteifrågasatt? Sådär. Och liksom ingen har reflekterat, ingen har satt stopp. Liksom. Och det är ju för att Klägget har skapat sina egna normer. Kläggnormerna. Och kläggnormerna, enligt kläggnormerna så är det helt okej. Okay, liksom.
Det känns ju lite som att han ser på Sagiskar som typ man ser på liksom föreningslokalen i bostadsrättsföreningen, att om jag hyr den så kan jag ha min middag här med vilka som helst, men det är ju liksom inte, det är ju inte vilken bostadsrättsförening.
Alltså det heter Sagerska palatset. Man kan ju liksom tänka att om något heter Sagerska palatset så kan man ju ändå dra någon form av slutsats att det kanske inte är liksom, ja, kanske inte är lobbyister. Nej. Och friskolemänniskor kanske.
Och det här kan vi ju skratta åt, vilket vi gör. Men så här, Transparency International, de har ju det här deras korruptionsindex. Sverige får sämre och sämre poäng på det för varje år som går. Vi har aldrig haft så höga poäng när det gäller så här, korruptionspoäng som i år till exempel. Och det säger ju någonting om vart vi är på väg, och då handlar det just om, jag menar, när jag säger vänskapskorruption, det är inte någonting som jag bara hittat på. Det är ju att man gynnar sina vänner med tjänster, att man ger dem fördelar, och det är ju precis det vi ser. Och jag undrar också, vad gör det med förtroendet? För det här påverkar ju inte bara hur man ser på Moderaterna, det påverkar hur man ser på våra politiker överhuvudtaget.
Och hur man ser på Sagiska palatset. För när jag såg en bild på det så blev jag lite full i skratt nu när jag tänker på det här. Men förlåt, nu skrattar jag åt det här igen som man inte skulle göra. Men,
jag får skratta åt det.
Ja.
Men alltså Sagiska palatset ligger ju alltså granne med Arvfurstens palats, utrikesdepartementet, mitt emot riksdagen och bredvid regeringskansliet. Alltså det ligger liksom inte på en åker någonstans ute i skogen. Det här är absolut mest centrala i Sveriges liksom, regering, statsförvaltning, som det går att komma. Du kan inte, ja, du kan komma in på Kungliga slottet kanske, skulle väl kunna vara då, om du får ha liksom friskolorna inne i kungens då möte. Alltså det är väl det som skulle kunna vara mer liksom.
Ger dem inga idéer.
Är det verkligen
Anders?
Mer? Alltså kungen har ju ändå ingenting att säga till om. Så jag tycker ändå det här var det yttersta.
Jag tror de skulle, om de fick välja så skulle de hellre vara hos kungen än vara hos
friskolan.
Ja, det tror jag faktiskt.
Ja, ja, men det är mindre detta, skada själv.
Jag tror att vi får göra detta royalistiska budskap från Anders Lindberg till slutord idag. Stort tack till er som har lyssnat. Vi ses igen nästa tisdag. Hej då.
Hej, hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.